Jag ska ha några exempel som jag tog med mig som är från verkligheten om vad för tjänster man faktiskt kan använda det här till och tjäna lite pengar på det, för det kan ju också vara intressant att titta på. Om vi börjar från varför de här tjänsterna inte har uppstått, så finns det säkert många olika orsaker. Jag tror att vi har haft en orealistisk förväntning på vad tjänster det faktiskt är. Och det är ungefär samma sak som när vi diskuterar de här operatörsneutrala nätverken. Så är det en liten rund blubba där någonstans som det står tjänsteleverantör på. Och så brukar jag alltid vända mig om när jag diskuterar sig från. Vem är det? Jag är internetoperatörer. Okej. Okay. Vi är en internetoperatör. Telia är det, Tele2, Telenor och så vidare. Vi är många av oss som är internetoperatörer. Men datorerna, alltså tjänsterna som vi och internetoperatörer kan förmedla, de är exakt likadana. Jag menar, om du har ett internetabonnemang från Telenor så kommer du åt Dagens Nyheter och Aftonbladet i alla fall. Va? Har en från oss så gör du det också. Så att det är svårt att säga att okej, internet som fenomen skulle vara någon form av tjänsteleverantör. Så tror jag inte man får resonera, utan det är ju en konnektivitet till ett antal andra nätverk där det finns ett antal andra datorer. Utan ska man prata om tjänsteleverantörer så måste man då försöka gå ett steg till och säga att okej, det är den som producerar innehållet, det vill säga då Dagens Nyheter och vad de nu heter, Disney och kanske någon tv-kanal och sånt här. Och att de tjänsteleverantörerna, alla Disney, alla Dagens Nyheter, skulle ställa sina datorer så pass nära sina slutkunder så att de skulle kunna leverera bredbandstjänster ifrån dem, den är väl ändå ganska liten. En sån här datorpark då, för att kunna streama ut x antal gigabit och megabit, den är rätt dyr, och ska vi ha den på 234 ställen i 234 kommuner så kommer de här tjänsteleverantörerna säga sorry, vill inte, funkar inte. Utan vad som händer är att de här tjänsteleverantörerna, de backar ju tillbaka så långt tillbaka de kan. Och tittar vi på Västerbotten så är det ungefär samma tendens. Va? Man försöker att ställa allting i Luleå istället. Va? Och nästa steg här ser man att man försöker ställa allting i Stockholm. Och fick de här innehållsleverantörerna som skulle ställa allting, inte på Manhattan idag, men kanske någon annanstans. Därför att produktionen av tjänsterna försöker man att hålla ner kostnaderna för. Och det här är en av de här bidragande orsakerna till varför inte de här tjänsterna har dykt upp. Därför att tjänsteproducenternas kostnad för att producera de här väldigt höga bandbreddsorienterade produkterna kostar oerhört mycket pengar. Och man kan i princip bara göra det på en eller två ställen per land, knappt det. Och därifrån, den här centrala punkten då, som är en eller två eller tre, så måste man sedan hitta en transportör utav den här informationen ut till slutkonsumenten. Och går den igenom för många led så sjunker också kvaliteten. Ni kan ju tänka er om jag är producent och i Luleå och har mina datorer då bakom en oberoende stadsnätsoperatör, bakom en oberoende fastighetsnätoperatör. Och så ska jag skicka den här videoströmmen som jag nu producerar i min lokala eller CD-strömmen och sånt där till alla andra i Sverige som har rätt att konsumera den där. Risken att jag passerar upp till 10 stycken andra operatörsoberoende nätverk är ganska stor. Eller hur? Den börjar hos mig, den går ut till nästa operatör, den ska gå över någon långdistansoperatör som ska gå in i någon form av internetknutpunkt som i sin tur ska gå ut till nästa långdistansoperatör som i sin tur ska gå in på nästa lokala som i sin tur ska ingå på nästa lokala. Och att bibehålla då kvaliteten för den här nya typen av tjänster, den är ogörlig. Vad blir då kvar? Idag är det i alla fall ogörlig. Vad blir kvar? Internet, surf, best effort. Klick, surf. Det blir inga andra tjänster kvar som man ekonomiskt kan producera. Att streama ut 60 gigabit, som kanske inte låter speciellt mycket, men som är i streamingsammanhang extremt mycket kapacitet. Vet ni hur stor yta det tar för att bara ställa upp datorerna, switcharna, firewalls som ska kunna klara 60 gigabit? De som är några tekniska kan ju bara klia sig i huvudet och hitta en sån. Va? 60 gigabit sustained streaming så att säga. Det är inte speciellt mycket om alla ska ha 2 megabit styck och ska titta på tv. Det är ungefär 2 fotbollsplaner fulla med datorer och utrustning. Det är gigantiska kostnader. Det kostar hundratals miljoner för att bygga sådana här utrustningar. Det kan man liksom inte hålla på med. Man måste hitta distributionsmekanismerna. Man måste så att säga, se till att näten har en annan intelligens, en annan kvalitetskontroll i näten för att de här riktigt tunga videoorienterade eller strömmande applikationerna verkligen ska få fäste. Annars så blir det leksaker utav dem. Det blir ingenting annat. Och innan de här mekanismerna är, så att säga, rört runt i grytan några gånger, sorterats ut och fixats till, va, då först kan man få ordning på det här. Ta bara det här problemet med multicasting. Försök att få fyra olika operatörsnätverk att samverka i multicast. Det har vi i Spear hållit på, det finns några, jag känner några personer inne. Det har vi hållit på väldigt länge med. Vi har fortfarande inte fått till det totalt sett. Va? Och ska vi då, det kanske mellan två eller tre olika operatörer, va? Ska vi få till det mellan 10-15 som kanske inte har varken kompetens eller driftserfarenhet av det här, så blir det problematiskt. Och därför backar tjänsteleverantörerna. De backar helt enkelt. Vi sitter och diskuterar med dem och det finns spelleverantörer och video. Och vi har alla mellan fantastiska system som står och tuggar i våra källare. Va? Men vi får inte ut skiten. Va? Därför att mekanismerna och kostnaderna för att få ut det till slutanvändaren på marknaden är inte riktigt där. Va? Så småningom så kommer de att komma dit. Men det problemet vi har haft hittills, tycker jag igen, och jag har en liten flaggskepp som jag tog i morse också, det är att vi har fokuserat på att det är det här som driver utnyttjandet utav bredbandsteknik. Men det är det inte bara. Näten är till för någonting annat än att bara spela eller surfa oss till döds. Va? Det är jättekul att göra det hemma. Men det finns andra människor och andra system idag som drar enormt stor nytta utav de här näten som då byggs ut och de här tjänsterna som är under produktion. Så tillbaka till det. Det finns både marknadskraft och tekniska problem, avtalsmässiga problem och så vidare, att få ut den här enorma mängden av information. Och så finns det alltid någon som sträcker upp handen. Jag vet hur man ska göra. Men fortfarande har ingen lyckats sätta jag vet i produktion i storskalighet. Och det kommer nog dröja många år innan vi får till alla de här varianterna. Och ju större fragmentation vi får, desto större blir samtrafiksproblematiken. Vi kanske kan ha som idé då att vi vill köra hur mycket kapacitet på som helst på ett ställe. En annan operatör säger nej, vi ska hushålla och vi ska jobba med jätteavancerade quality of service mekanismer och class of service och sånt här. Va? Och nästa operatör säger nej, vi vill nog inte hålla på och överboka, vi vill bara hålla på med best effort. Hur ska slutkunden kunna förstå allt det här? Hur ska han kunna förstå vad min operatör egentligen har för affärsidé att transportera sin trafik eller min trafik som tjänsteleverantör? Jag menar, vi pratar om det här pris kontra bandbredd. Hur många vet vad 500 megabit är? Eller 500 kilobit är? Vi slänger oss med bandbredd. Jag ska ta ett exempel. 100 megabit till internet. Vet hur många, hur mycket det är? Det är gigantiska, fantastiska bandbredder. Vi hade en kund som köpte 100 megabit till internet. Och sen så sätter de på, nu ska vi testa ut för oss. Alltså. Funkar, har de verkligen, kan de verkligen leverera? Och så satte de sig ner och så började de köra mot internet. Och det drog en par, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 meg. Någonstans där slutade internet att leverera bandbredd. Därför datorerna de körde mot längre bort i USA, kors och tvärs, de kan inte producera mer. Liksom tvärstopp. Ja, så gick ut ett meddelande till teknikerna så här. Ni får en kväll på pubben om ni lyckas knäcka 100 megabitslänken. Och så satt alla ingenjörer och kollegor och sa, hur fan ska jag lyckas med det här nu då? Ja, någonstans de tillverkade speciella FTP-program och alla möjliga idéer de hittade på. Va? Och någonstans när de började närma sig då att köra det här genom GIX-punkter, kors och tvärs och fram och tillbaka, 70-80 meg någonstans då, då började datorerna lägga sig på rygg. Va? Då la sig sandmaskinerna på rygg och sa, shit. Ja. Jag har med en fråga.
Ja. Du har ägnat stor del av din presentation här på frågan varför dröjer de viktiga tjänsterna,
ja,
till att förklara vilken enorm komplexitet de tekniska problemen och eller de tekniska systemen och mekanismerna har som ett väsentligt hinder för till exempel videobaserade tjänster att nå framgång. Man får intrycket av att detta är ett område där det inte är någon total lösning i sikte inom överskådlig tid.
Det vill jag inte säga. Däremot vill jag säga att vi ska ha respekt för det. Ja. Och det är det tror jag vi har missat. Alltså, att för mig att på den här datorn visa upp rörlig bild, va, det är inga som helst problem. Men för mig att distribuera den till liksom en miljon användare, det är någonting helt annat.
För att vad som pågår på diverse olika ställen är ju småskaliga försök och piloter.
Ja, men det är inga problem.
Och det är väl då inga problem. Nej, men att göra detta i stor skala, vilket ju vi går omkring och förväntar oss ska uppträda vid horisonten inom, inte kanske ett års tid, men i varje fall 3 års tid, 5 års tid. Alltså, är detta en rimlig förväntan överhuvudtaget?
Jag tror att förväntan har varit alldeles för hög.
Men är de för höga fortfarande?
Ja.
Så att vi talar inte om 5 år, utan vi talar om 10 år?
Alltså, vi ska klara för oss att det är svårt att bygga upp sådana här ganska avancerade kommunikationssystem som också då ska ha en väldigt stor del av samverkan.
Och som dessutom ska vara en affär.
Det ska de också vara. Det ska vara lönsamt till råga på allt eländet.
Vem betalar?
Och sen ska vi hitta vem som ska betala vad och hur de här liksom, avtalen ska fungera. Och sen ska kunden inte betala någonting, för internet är ju alltid gratis. Alltså vi har en marknadsmotstånd också längst ut mot slutkunden. Som då, när vi pratar om hemmamarknaden, som säger att det här får inte kosta någonting. Va? Men nu ska vi titta på, jag kommer tillbaka lite grann. Nu ska vi titta
Vi får avrunda.
Jag ska dra ett par exempel bara.
Lite grann, ja.
Alltså, det finns ett område där det här faktiskt är lönsamt, bredband. Även fast jag nu står och säger att de här tjänsterna och så vidare inte finns där ute. Och det är faktiskt på företagsmarknaden. Och jag vill tillbaka till det. Alltså det här handlar inte bara om att vi ska försöka få multimedia hem till oss själva. Företagarna i dagens läge går in i lösningar där man använder höghastighetsnätverk för att sänka sina kostnader. Och tittar vi då på, jag har 3 exempel med mig, jag tänkte dra dem lite kort, så ska ni få se vad det kostar då. Eller vilka vinster den här typen av företag kan göra genom att öka sin bandbredd. Så ett storföretag, 10 000 anställda, 50 kontor, det kan vara en statsförvaltning eller någonting sånt här. Årlig kostnad någonstans kring 90 miljoner i drift, underhåll och IT och sånt här. Genom att förändra sitt sätt att kommunicera, att utnyttja de här typen av bredbandstjänster som då faktiskt finns. Av att vara bredbandbredd och då på de här bredbandsnäterna gratis telefoni och lite andra såna här saker. Så kan man alltså sänka sina IT-driftskostnader utan att titta på mervärdestjänsterna med ungefär 30-50%. Jag menar, det är 40-50 miljoner i rätt i fickan om man gör rätt sätt. Det är klart att det finns en marknad. Tjänsten i sig är konnektiviteten. Det behövs inte några såna här flaggskepp där uppe, va? Företagarna sätter sig ner, krasst ekonomi, och så säger de att om jag får 2 megabit, 4 megabit, 10 megabit, 100 megabit på det här sättet, så kan jag skära de här kostnaderna. Det är klart att de gör det. Det finns liksom ingen. Sen kan de göra en massa andra roliga saker när de väl har fått det där e-möten och videokonferenser och sånt här, va? Mindre företag, 100 anställda, 3 kontor. IT-kostnad på 1,2 till 1,6 miljoner. Kan sänka sina kostnader till kanske 950 000 om man gör det här. Det här är alltså företag som har gett oss siffror. Det är inte vi själva som har räknat fram dem. Utan de har räknat fram sin egen IT-driftskostnad. Genom att använda bandbredd. Inte bara bredbandstjänster. Så bandbredden i sig är en tjänst. Va? Ett litet företag, 50 anställda, 1 kontor. Kanske kostar totalt inklusive PC:n och server och sånt där 2,5 miljoner om året. Kan sänka till 1,5 miljon. Bara genom att flytta ut ett antal datorer, sänka sina konsultkostnader, få bort strulet i icke inräknat.
Där får vi nog ta avrunda. Så det är konnektivitet och bandbredd som är en väsentlig tjänst i sig.
Yes, för vissa kategorier av kunder.
Och det är framförallt företagen.
Yes.